Hjärtligt välkomna till Ledarpodden avsnitt 234. Idag har vi en liten annan konstellation. Vi är pappafria, Nina.
Ja, pappa Jonas är ute och reser. Så
att vi får klara oss själva.
Ja.
Det här blir sista avsnittet för den här terminen så att säga. Och vi tänkte sikta in oss på att egentligen ta upp de frågorna som har brunnit hetast i det åländska politiska landskapet den senaste halvåret. Och med oss som hjälp har vi Ålands Radios Felicia Bredenberg. Välkommen!
Stort tack! Jätteroligt att vara här.
Jättekul att ha dig här. Själv heter jag Daniel Dahlén och Nina Smed ser med som vanligt.
Ja, nästan som vanligt. Jag brukar ju försköta mig själv. Ja, nu får jag vara med.
Nu får du vara med, ja. Så hela havet stormar idag. Jag tror vi kommer att ta dig i land, eller hur?
Mm.
Ja, vi går väl direkt rakt på. Felicia, vad är det första som ploppar upp när du tänker på det politiska Åland och det senaste halvåret?
Lite tråkigt svar, men jag måste ändå säga fortsatt debatt om skärgårdstrafiken.
Det är skärgårdstrafiken, okej.
Okay. Ja, men samma. Det är en debatt vi aldrig slipper, tror jag. Men, eller vi får se vad som händer i höst, men det är nog den debatten som fastnar. Också tycker jag Sunnanvind. Mm. Sunnanvind och skärgårdstrafiken, det är två stora frågor som man skulle vilja ha lite avslut på snart.
Och skärgårdstrafiken, jag menar, då i slutet av fjolåret så var det ju förstås mest om den här nya trafikomställningen, medan det under den här årssidan ju har blivit om upphandlingen. Bjuder den upp för konkurrens eller inte, är allt riggat för Axferry. Så att den har ju lite bytt karaktär, men ändå mycket fokus på skärgårdstrafiken.
Men i båda de här frågorna går vi inte mot något slags slut ändå då? Jag tycker ändå att man ser att det börjar... Jag tror att våra politiker börjar tröttna på de här frågorna också, eller?
Ja, om den här upphandlingen, jag menar, vi kommer ha mycket debatt ännu innan debatten om skärgårdstrafiken
tar slut.
Men om det blir en upphandling då över en 15-årsperiod, då tror jag ju faktiskt att det kommer att bli ett annat politiskt klimat, att inte så mycket fokus just går till skärgårdstrafiken. Och det tror jag skulle vara jättebra för den politiska debatten på Åland.
Men... tror du, Nina, att vi får se kommunspöke komma upp igen då?
Ja, men det håller ju också på nu att vad heter det, eldas upp igen, den här kommunfrågan. Men jag känner att den inte riktigt har tagit fart, för den har hamnat i skuggan. Just nu när vi spelar in, det är ju fredag den 5 juni, min födelsedag. Men idag klockan 14 så ska ju landskapsregeringen ha presskonferens om den här upphandlingen. Och då kommer vi att få se, då är det riggat för Axferry. Så hade man lyssnat på någon Torghatten eller de andra som har lämnat in svar. Så att det känns som vi går in i sommaren med en smäll här nu när man lägger ut upphandlingen just nu.
Ja, på det sättet tycker jag att det är lite tråkigt att vi spelar in den här podden just nu. För att vi vet ju inte hur den här upphandlingen exakt kommer att se ut, men det känns som att det kan vara liksom lite lugna före stormen nu, att det kommer liksom smälla till vid två i eftermiddag om inte oppositionen och då Torghatten med flera känner sig lyssnade på.
Ja, och det känns ju redan på förhand som om det oppositionen har börjat gadda ihop sig och är redo för fight. I alla fall får jag den känslan när man pratar med dem. Upplever ni samma sak?
Ja, fast det som är lite frågetecken nu fram till klockan 14 är ju vad, för nu, det ska inte vara en vanlig upphandling utan det ska vara en konkurrens...
Präglad dialog.
Ja, bra, jag försökte just komma på den korrekta...
Dialogupphandling tror jag till och med det heter, va?
Ja. Men i alla fall, det betyder ju att man diskuterar med dem som liksom diskuterar fram någon sorts anbud med de som är intresserade av att lämna in något. Och det här känns ju också som något helt nytt. Så att det blir utrymme för...
Ja, men just konkurrenspräglad dialog. Om konkurrensen finns ju bara där om det finns flera samtalspartners ändå än Axferrys. Det är ju samma tillvägagångssätt som OHS använder.
Cosmic.
Den beryktade Cosmic-upphandlingen, där är man ju då också hade konkurrenspräglad dialog, mm. men det var bara en. Så vi får väl se. Och jag menar,
men vi får hoppas att Torghatten också är med där då, för att det, de är ju verkligen utmanarna. De liksom, de är inte lika insyltade i den här 20-åriga skärgårdstrafiksdebatten, så de kom ju in med nya fräscha idéer och var lite så här, bara, ja, varför ska ni göra så här då? Så vi får se.
Och samtidigt då så tänker jag att kommer vi inte vidare den här gången också, så har vi dels den politiska debatten men också Torghatten då, som vi vet ju att de kan ju ta till stridsyxorna de också, har vi ju sett på annat håll.
Mm.
Så att det här kan ju bli en lång process innan vi de facto ser en ny skärgårdstrafik också. Och samtidigt så haltar det åländska samhället på många sätt, kan man väl uppleva. Eller i alla fall i skärgården, om du pratar med dem så känner de sig utsatta. Nå, skärgårdstrafiken i all ära, den...
Ja, vi skulle kunna bara prata
om det och så. Men jag tänker att det finns också andra frågor som jag tycker sticker ut ändå. Och det är ju trots allt ekonomin och omstruktureringar och inbesparingar. Vad är er känsla där? Var står vi riktigt nu? Jag tänker det här finanspolitiska ramverket har man lagt mycket krut på. Men jag tycker det börjar höras lite runt omkring att ja, är det nog så viktigt ändå? Att kan vi börja nagga lite i kanterna?
Vem har du hört det av? Inte av landskapsregeringen.
Nej, de säger det inte rakt ut heller. Men de försöker ju dra det på lite olika sätt. Nej, men skämt att se då. Jag tänker just det här, men hela den här strukturella omställningen och behoven av inbesparingar egentligen som har präglat framförallt kanske det har varit mest i blåsväder med OHS, men vi ser det ju på annat håll också. Vilken väg kommer det att ta efter den här halvåret? Kommer vi få se mera djupare diskussioner kring ekonomin och mera konfliktlinjer?
Jag menar, om landskapsregeringen ska hålla den stig som de har utlovat, så då, ja, absolut. Mm. Och jag menar, det kommer säkert också bli i så fall ännu mer smärtsamt. Jag menar så här, Mikael Sars i all ära, men med tanke på vad som hände när man, nu ska jag inte säga att jag tycker att landskapsregeringen gjorde det på det bästa sättet, eftersom det ju inte var förankrat eller man, och så vidare och så vidare, men jag menar, det är ändå i sammanhanget om vad man har pratat om behövs, så är det ju en liten sak, och så mycket debatt det skapar, ja, vi har liksom en tuff framtid framför oss.
Ja, men jag tänker också, vi går ju in i ett valår snart. Alltså vi har snart bara ett år kvar.
Men det, jag tror det är det, vi har aldrig, Åland har aldrig behövt vara så hårda som vi behöver vara nu. Nu har vi satt ett kostnadstak som vi inte ska gå över. Vi har alltid kunnat, ja men som med Mikael Sars, att först säger landskapsregeringen att den ska bort och sen så folkopinionen blir upprörd och sen blir det så här, men vi behåller den då. Och det blir ju så. Vi behöver aldrig ta bort någonting. Vi får ändå som vi vill till slut. Vi vill ha kvar allting, men vi vill inte att saker ska kosta eller vi ska behöva betala skatt eller något sånt. Men jag tror det är liksom hårda bandage som gäller nu, och det ska bli intressant i valet vilka partier som vågar stå kvar vid de här sparkraven och vid kostnadstaket. För att nu hade ju den visat sig med OHS.
Mm.
Kommer inte att klara av att spara på samma sätt som man bestämde att alla politikområden ska spara på samma sätt. Men OHS klarar inte, och det är ju landskapsrevisionen också sagt, att alla områden kan inte ha samma sparkrav. Så jag tycker det ska bli oerhört, ekonomin ska bli oerhört intressant valfråga.
Ja, för där ser man, tänker jag Felisa, tycker inte du det också, att när man ser på ekonomi och det här, så blir det ju också vad dina politiska prioriteringar är. Vad lyfter du som politiker fram? Vad är dina prioriteringar? Det blir ju tydligare skiljelinjer och sånt gillar vi väl.
Det gör vi, men ja, när vi pratar ekonomi så kanske vi ska säga också att jag menar, det finns ju också olika verklighetsbeskrivningar av det ekonomiska läget som ju också försvårar debatten kanske i viss mån om vad som behövs, vad man behöver göra. Men jag tänker ju att, ja, jag tror ju att det kommer att finnas ett fortsatt stort behov av inbesparingar eller effektiviseringar, för att jag menar, om vi ser på det behov som vi har framåt, jag tänker på sjukhusbygge, ett megaprojekt som planeras och så vidare, fortfarande behövs mycket pengar lägga på vår digitaliseringsresa där vi bara har kommit en bit på vägen, så Ja, med tanke på det så behöver det också sparas in. Men var och hur ska de komma överens? Jag har inte svaren på det.
Nej,
men finansministern Mats Perema, han har ju sagt att ett år före valet vill han samla alla partier och försöka enas kring en bild av ekonomin. Och det är kanske ett försök, för att jag som inte förstår mig på ekonomi blir ju totalt förvirrad. Jag tror ju på den som talar senast om hur ekonomiska situationen. För någon säger att vi har det jättebra, vi har jättemycket pengar i kassan, vi har inga lån. Det är bara att köra på. Andra säger att nej, det är tajt nu och vi måste spara in. Och jag bara ja, absolut. Och jag är som den vanliga ålänningen som inte är så insatt. Det är otroligt svårt att få en bild av hur det egentligen är.
Men talar vi klartext här då, så är det ju egentligen, du har ju en ganska gemensam syn på ekonomin i alla partier utom ett, va? Egentligen, för det är obunden samlings genom Marcus Måtar som ser lite annorlunda på det hela.
Sen är
det
förstås lösningarna bland
här. Olika, absolut.
Där är det ju, men precis hur läge är.
Men det är inte så entydigt, för att du, Daniel, brukar säga att du hör i stugorna. Men jag har hört i stugorna också från andra partier att landskapets ekonomi är ju inte så dålig egentligen. Och då jag börjar känna liksom att det börjar sprida sig också i andra partier, liksom bland, vad ska man säga, fotfolk eller gräsrötterna. Och det kommer att vara oerhört intressant inför valet.
Och då blir man som utbildad nationalekonom lite orolig och rädd, kan jag säga. Men det är en annan sak.
Jo, men det är ju så.
Och sen, men det också visar hur komplext det är. Alltså, de flesta frågor, oavsett om det är ekonomi eller skärgårdstrafik, så alltså faktan finns där. Sen är det vilket fokus du lägger på vilken del av faktan. Och så lever vi ju i tider var det kanske inte fakta alltid allting heller.
Nej.
Men ja, återigen, det ska bli väldigt intressant, för att även om vi ju får hoppas att liksom våra politiska partier och våra politiker vill ta ansvar, så är det ju komplicerat när man går in i ett valår och samtidigt vill lova saker som ju sällan är gratis om någonsin. Så det ska bli intressant att hur många håller sin linje, vad de har sagt tidigare och hur, för att jag menar, vallöfte, vi ska få ordning på Ålands offentliga ekonomi, det är ju väldigt ansvarsfullt och säkert någonting som många vill, men hur, det är ganska få väljare som faktiskt bestämmer sig enligt det, tror jag ändå.
Och vad är ordning på Ålands ekonomi? Det är ju väldigt, det är som att jag menar, alla ska må bra. Det vill väl alla partier. Ja. Det är inget parti som går ut med att 30% ska må bra och resten dåligt.
Nej, så är det definitivt. Men jag tänker lite, för att koppla tillbaka till det du sa, Felicia, så ser man ju också, jag tänker på finländsk politik, så gick ju Petter Orpo och samlingspartiet in med att vi ska få ordning på ekonomin, och sen börjar man vidta vissa åtgärder, men man har ändå svårt att komma vidare i regeringskonstellationen med och komma framåt, och samtidigt ser man opinionen hur den har svängt också, och man ligger ju ganska långt efter SDP nu. Och lite liknande blir det ju oftast när man kommer in i de här frågorna. När det väl gäller att driva igenom.
Men jag tänkte bara på tal om ekonomi, om vi kan byta ämne till OHS till exempel, som jag tycker då har varit ett sorgebarn här senaste halvåret, med tanke på vårdinformationssystemet som minst sagt hackig start, pengar, det går åt pengar. Nu i senaste ändringsbudgeten så behövs det mer pengar, 4,4 miljoner euro för drift och datasäkerhet som har visat sig vara eftersatt. Hur mycket får OHS kosta? Och det där handlar inte om vård, de här pengarna. Nu är det datasäkerheten, du var inne på det, digitaliseringen. Vi ligger så efter med allt. Hur ska OHS någonsin få budgeten i balans? Har ni svaret på det?
då ska jag sälja det svaret, tror jag. Men ja. Nej, den är ju svår, och jag menar, vi ser ju också hur budgeten och resultatet bara ökar och ökar och ökar i för OHS också, och vi blir allt äldre. Och det är flera som ska dela på kakan. Och där har vi väl, vi har sjukhusbygge som du var inne för det ser jag på också. Så att,
som behöver göras. Någonting behöver göras med lokalerna.
Ja, jag saknar ju fortfarande kanske i den här större debatten om OHS. Och nu har vi väl fått lite mer debatt kring OHS i lagting också. Men vad vill man med OHS? Hur ska framtidens sjukvård se ut på Åland? Och tror vi att vi kan få en sån debatt?
No, men det är ju det som har ändå utlovats att man ska presentera... Vad är det, program?
Vårdstrategi.
Eller strategi om hur framtidens vård ska se ut. Och det lägger ju på många sätt ramarna för sjukhusbygget såklart och så vidare. Men ja, vi väntar helt enkelt på det.
Mm. Men det är jättesvårt att säga att vi ska liksom dra ner på vården. Det hör ju till de här kärnverksamheterna som inget parti egentligen vågar säga att vi kan spara på vården och öka på något annat.
Och med tanke också på Cosmic och vad man har tagit del av också rapporter från Sverige och hur det har ju faktiskt gjort vården mindre effektiv. Att läkare sitter mer framför datorn och knapprar än och har inte lika mycket tid att träffa patienter. Så det känns ju faktiskt som att jag har svårt att få inbesparingar där.
Jo, och det skulle ju leda till inbesparingar. Det skulle ju bli effektivare. Man skulle kunna göra sig av med läkarsekreterare. Vi kan ju konstatera i det här skedet att Mogens Lindén fick ju rätt i den här frågan. Han kämpar ju mot det här. Men vad skulle alternativet ha varit?
Nej, det är väl det att komma ihåg också att de systemen man jobbar i så fanns det ju inte en framtid överhuvudtaget i att de behövde ju ta lite andra... Levegar.
Men jag tänker ändå, där vill jag ändå säga att Mogens Lindén var ju förstås både emot den här Cosmic-upphandlingen men också att man skulle då göra sig av med så många läkarsekreterare. I alla fall gällande liksom det sistnämnda så där får man ju verkligen ge Mogens Lindén rätt att det funkar ju inte på det sättet. Att med facit på hand så borde man ju, jag menar, och fortfarande så har de ju inte kunnat göra sig av med så många läkarsekreterare som det var tanken i september. Så att,
Men det där är också, ja, vi ska inte gå in på det. Vi kan gå hur långt som helst, men jag tänker också att det är intressant att säga en hel del om kulturen också när man gör inbesparingar utan att ha en plan B och C och D, vilket du alltid måste ha när du gör
och inbesparingar. Utan att förstå att saker och ting går ihop. Man kanske borde ha väntat. Där tänkte man kanske inte att de här sakerna kanske hör ihop.
Nej,
att införa ett nytt system och samtidigt sparka de som...
Nej, och man kanske gör liksom systemen först och sen gör man effektiviseringar. Mm. Brukar man göra i andra organisationer, men det är ju som det är det. Men jag tänker också att kulturen i de här förvaltningarna också. Jag tänker på OHS har man ju hört en hel del om läkarnas attityder till systemförändring också. Nu är det lätt att dra alla över en kam, det ska vi inte göra. Men att det finns liksom nog en kultur också. Precis som du säger Nina överlag att jag menar, man har ju varit van om att det kommer bara mer och mer resurser och att det löser sig på något sätt och det där kommer väl vara en utmaning för hela det offentliga Åland att inse. Vi har ju samma sak med kommunerna också som nu är under stark press också. Men man är van att det brukar kunna komma mera. Men det finns ju inte mera att fördela alla gånger. Mm. Så det är väl det som kommer emot lite.
Ja, precis. Men den här kulturen om att vara lite antiförändringar. Mm. Jag tycker att där måste man ju liksom hålla två saker i huvudet. För jag tycker att antingen så hör man av folk då att nej men Cosmic, det är så dåligt, kommer aldrig kunna bli bra. Eller så hör man från andra sidan, nej det är bara liksom bakåtsträvare som inte vill lära sig någonting. Och jag menar sanningen måste ju vara någonstans
det är
mellan,
klart är det.
Såklart.
Ja. Så är det. Jag tror vi, den här kan vi ådra i några timmar OHS tror jag. Men Felicia, vad är det annat som ploppar upp?
Ja, så under vårens debatt så skulle jag väl säga att den här nya tjänsteinnehavarlagen ledde ändå till en hel del höga tongångar. Nu på slutet så har vi ju ensamkommande barn som ju faktiskt, en debatt som var speciell.
Ja, det är sådana här oväntade lagförslag som tar oväntade svängar kan man säga. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva dem. Jag tycker personligen tycker att det här debatten om ensamkommande barn, det känns som det var bland det, nu låter jag svensk, tråkigaste jag har varit med om under min karriär i lagtinget. Och jag känner liksom att debatten ibland, den tar väldigt oväntade svängar och man hamnar på ställen som man inte trodde man skulle göra när man ser vad själva ärendet handlar om.
Mm. Ja, och där talar om olika verklighetsbeskrivningar och om vad den här lagen kan leda till. Nej, men jag håller med dig där. Men också där så, ja, jag läste Jonas Blads ledare om detta och jag måste hålla med. Det närmar sig val och jo, folk utmärker sig på olika sätt.
Ja, och det känns också som att lagtingsledamöterna i vissa fall, och nu vill jag inte generalisera, inte alla lagtingsledamöter, men medvetet vill liksom rikta debatten åt fel håll för att få politiska poänger. Och jag vet inte. Ja, ja.
Samtidigt så speglar ju våra politiker också det samhälle vi lever i. Speglar man för mycket den sociala mediedebatten? Tycker ni det? Eller håller man distans?
Jag tror att det, och det här har jag varit inne på tidigare i den här podden också, ja, att jag tror att sociala medier får större betydelse. Man tror att debatten på Facebook speglar debatten i det vanliga samhället, men jag tror inte på det. Jag tror att på Facebook, det är där vi får de extrema fallen. Det är liksom där folk känner att de kan skriva vad som helst. Men största delen använder Facebook till att lägga ut bilder på sina katter, tycker jag, och stugvyer och sånt. Medan liksom det är en liten mängd som finns i alla forum och eldar upp debatten. Mm. Så att man tror att det handlar om...
Ja, men det har du ju helt rätt i, att det är ju liksom en typ av väljare som verkligen är överrepresenterade i de åländska Facebookgrupperna. Mm. Och jag menar, om man tänker ungdomar idag eller unga vuxna, många av dem är ju inte alls aktiva på Facebook. Nej. Så de bortser vi ju från helt om vi tänker att debatten speglar den åländska verkligheten på något sätt. Men ännu det här med sociala medier, jag tänker ju att en skicklig politiker så kan ju ta sitt budskap och få liksom, och det blir debatt sen på sociala medier om man lyckas putta den åt det håll som blir fördelaktigt för en. Så att jag menar, sociala medier idag är ju någonting som alla politiker måste förhålla sig till.
Och det är där sätt. Alla 40 plus finns, men jag skulle säga att under 40, så jag tror inte det är så många.
Är det knappt 40 så, plus tänkte jag säga. Det
ja, ja, men som debatterar på Facebook.
Mm. Men det blir ju lite gärdsgårdsdemokrati då. Finns ju en risk, som man brukar kalla det. Den som skriker högst över gärdsgården så får sin röst hörd. Förut var det genom telefonerna och nu är det lite bredare än så då, men på sociala medier. Men det är lite, det tangerar ju det som vi pratade här om tidigare i förra ledarpodden, det vill säga demokratistrategin och de delarna också. För jag menar, våra politiker brottas ju med en tillit som skulle kunna vara bättre, och det här speglar ju hela det demokratiska deltagande från, vi har ett ganska lågt valdeltagande och liknande. Vad tror ni, hur ska de agera för att stärka tilliten och få ett högre valdeltagande till nästa val då? Vi pratar ju ändå att det är val 2027. Inte så där
17 oktober 2027.
Många sju år.
Är det någonting paradoxalt med liksom den relativt låga tilliten som den åländska allmänheten har mot landskapsregeringen och lagtingen, med tanke på att vi också har den här otroliga närdemokratin som ju också värdesätts så mycket. Men ja.
Är det? Vad är den egentligen?
Men det kanske är, det kan ju vara både på gott och ont att man känner sina politiker. Det, eftersom man vet vilka som sitter där, så vet man, nej, de där. Herregud, ska de där bestämma över oss? Nej, jag har ingen. Eller så känner man att ja, men det där är ju, det är ju vettiga människor som är där.
Jo, men man tycker också, jag vet inte, nu det jag hörde inför förra valet så oroar mig verkligen, att det var ju att det blir allt svårare för partierna att hitta kandidater, och många fick ju inte fullständiga listor
ens. Helt kvinnor.
Kvinnor är jättesvåra. Vi har också stora delar av det åländska samhället som inte representerar, att vi har mycket ungdomar som uteblir. Vi har också icke-nordiskt födda ålänningar som inte finns på listorna heller. Att där finns det en hel del att jobba med, tänker jag också, från de här delarna.
Och där har ju partierna ett väldigt stort ansvar. Jag säger inte att de inte tar det idag eller inte försöker, men det är ju en väldigt viktig uppgift. Men så där på sikt, och för att öka tilliten, ja, jag tror att det tråkiga svaret är ju att det är någonting som vi måste göra gemensamt. Liksom, och politikerna måste liksom tillsammans vårda debatten, och det betyder ju verkligen inte att debatten inte kan vara hård, men det finns ju en skillnad på att säga någonting väldigt tydligt och klart eller att göra personangrepp och så vidare.
Mm.
Och att fultolka, som ju förekommer ju i debatten.
Mm.
Jag skulle vilja lyfta en fråga eftersom vi nu sitter där vi sitter, och jag tänker att vi har ju också en ny självstyrelse förslag, ny lagstiftning där. Och
ja, den borde man kanske ha nämnt.
Jag har suttit och pantat på den.
Ja, men jag menar, och vi har konfliktytorna som ploppar upp nu. Senast var det vindkraften, men vi har också beredskapslagen som har varit bekymmersam. Och det tenderar bara att det blir konflikter, eller inte kanske konflikter, men man har olika syner mellan land på lagstiftning och hur den nya lagstiftningen ska träda i kraft mellan Helsingfors och Mariehamn. Samtidigt så är det där någonting som debatteras väldigt lite i lagting, eller? Håller ni med om det?
Jo, det brukar komma upp när det handlar om blankettlagar. Då brukar oppositionen, och jag tycker det har varit så under all min tid, oberoende vem som sitter i oppositionen, så måste någon upp och kritisera att Åland antar blankettlagar. För alltså det innebär att vi kopierar en finsk lag för att det är enklast och smidigast att göra så, och vi egentligen inte behöver göra några undantag. Men då brukar debatten komma upp att vi minsann har en självstyrelse, vi kan göra våra egna lagar, vi behöver inte kopiera finsk lagstiftning. Det är väl oftast då. Jag reagerar på att det kommer upp.
Men jag tänker att vi har ju det här nya förslaget då till självstyrelselag.
Ja, precis. Ja, nej, men där tror jag att ändå man försöker visa liksom en enighet från åländsk sida för att visa sig starka. Liksom, och det är ju sen förbättrar den chansen. Liksom för där är ju liksom, ska man säga, fighten mellan Mariehamn och Helsingfors och inte så mycket i Mariehamn. Då.
Nej. Så det är mera det ni ser då, att man står trots allt ganska eniga i de här frågorna.
Mm, åtminstone utåt sett. Ja. Jag har ju inte sett någon sådär. Ingen lagningsledamot har jag sett skrivit något inlägg om och kritisera.
Att vi inte vill ha en ny självstyrelse.
Eller kritisera innehållet i det heller.
Nej.
Så att,
men jag tror det har ju varit, alltså det resultatet av det här förslaget nu som är på remiss, det är ju liksom någon sorts utmattningstaktik. Det har ju hållit på så länge nu. Och jag talade faktiskt med en kollega här igår, att varför nöjer man sig med det här? Men jag tror efter all den här tiden så har till och med Centerns Harry Jansson insett att vi måste få igenom någonting nu så att vi sen kan börja ta det i små bitar. Mm. Det hade de ju sagt, för att det är för stort. Och ta hela självstyrelselagen med tanke på hur världen har förändrats. Och jag tror kanske att alla bara känner att okej, bara vi får det här i mål nu. Det är lite som med skärgårdstrafiken. Sen kan vi fokusera på att ta liksom de här detaljerna.
Ja, okej. Okay. Optimist där.
Ja, det är alltid.
Nej, men det är väl lite intressant att titta tillbaka. Och i snitt har det ju tagit dryga 15 år att få igenom en ny självstyrelselag. Så det är kanske dags att pröva någon nya approacher längre fram. Då. Jag tänker att vi ska börja avsluta. Men med tanke på det vi har pratat om, och vi ser splittringar i olika frågor, dels OHS, men vi ser också det i kommun, hur regeringen ser på kommunerna och finansiering och sådär, så måste jag ju ställa frågan. Kommer regeringen att hålla hela mandatperioden?
Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag också, för att de partier som ju sitter i vår regeringskonstellation, så tror jag också väldigt, väldigt gärna vill visa att de tar ansvar. Och det kan ju ses som oansvarsfullt att liksom lämna ett regeringssamarbete. Men nu tror jag ändå att det kommer finnas inom vissa partier kanske en fundering kring, är det smartast? Skulle man behöva positionera sig inför valet och ta liksom tydligare ställning? Men jag tror att de kommer att sitta. Jag tror inte att det finns någon som är riktigt heller intresserad av en regeringskris så här ändå relativt nära in på ett val. För att, jag menar, så är ju matematiken nu att om något parti lämnar, så då har ju inte, jag menar, då finns det ju inte en majoritet i lagtinget mera.
Nina, vad tror du då?
Jag tror att de som ska kunna vara i problem har en hoppa av regeringssamarbete. Vi har ju rekordmånga partier i lagtinget just nu. Men det finns ju alltid den där, vi har ju varit med om precis före valet att det görs någon så här kovändning eller kappvändning eller vad man ska kalla det. Men det känns liksom som de partier och de personer som är kvar i partierna är så pass odramatiska. Så att ja, det kan finnas någon där då, men, mm. men jag tror att den håller. Men sen hur det går i valet, det kan vara svårt. Det beror på hur valdebatten blir. Liksom hur...
Men tror ni att, jag menar om konstellationen håller, tror ni att vi kan få se en vidare debatt, att vi får se lite mer frifräsande utspel gällande kommunerna, gällande Sundanvind, gällande ÅHS?
Det tror jag är mycket möjligt, och jag tror att vissa partier faktiskt kanske måste göra det för att visa till sina väljare att det är här som vi står. Men jag tycker att det ska bli väldigt intressant, alltså även om jag tror att regeringen kommer att hålla ihop tills nästa val, så finns det ju frågor som ju det, ja, som kommer att behöva få ett svar, till exempel den subjektiva rätten till barnomsorg som splittrar regeringen. Där är ju Socialdemokraterna emot, medan Liberalerna och Centern är för. Och vad ska de komma fram till då? Mm. Och det här är en fråga som det verkar ha gått alltså ganska mycket prestige i, tycker jag. Så det ska bli intressant. Och sen, jag vet inte om du nämnde det också, den här äldreomsorgen som Arsim Sikai har fört fram nu här. Det här är också något som splittrar regeringen. Så,
ja, och sen vad visar Sundanvind det här? Vad blir resultatet av det här konsulternas arbete? För att där finns det ju splittringar inom partierna. Jag tänker främst på Centern där det finns olika åsikter. Liksom det är stora frågor, och skärgårdstrafiken, det är stora frågor som är ouppklarade nu när vi sitter här. Som kommer få eller inte få sin lösning fram.
Får jag ge liksom en framtidsspaning kring det där? Utan jag vet inte vad jag, med liksom vilken kompetens jag ger den här spaningen. Men jag tänker att den där Sundanvind kanske löser sig själv i och med det marknadsläge som är just nu. Så då kommer inte, man kommer kunna liksom bara, okej, det är inte läge för det nu. Men vi sätter inte här i malpåse för evigt, utan vi bara ser några år framåt, så kan alla liksom, som hoppas på det här ändå, tänka att ja, men det blir, men inte nu. Och de som inte vill ha det, så är så här, okej, bra.
Vad var det vi sa?
Ja, nej, men jag tror, jag delar nog din uppfattning där. Jag tror att det hamnar där också. Vad jag hör är att vi kommer ha en levande debatt även efter det här halvåret. Vi har många olösta frågor, och vi lär få återkomma till de här frågorna, allt mellan kommuner och Sundanvind och äldreomsorg, vad det än må vara. Tusen tack, Felicia, för att du tog dig tid.
Ja, tack. Det var roligt.
Det var kul att ha dig här. Tack, Nina.
Ja.
Klippa som vanligt.
Ja.
Och tusen tack alla ni som lyssnar på denna ledarpodd. Vi kommer nu att ta sommaruppehåll och kommer tillbaka i slutet av augusti. Ni får ha en riktigt skön sommar så länge. Allt gott!
Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.